Medicinen har omtalats som revolution inom fetmanbehandlingen. Den har fått kilon att rasa, men efterfrågan att rusa så till en milda grad att den har blivit en bristvara. Vi pratar om Ozempic och Wegovy, diabetesmedicinen som blev bantningsmedicin. Men hur fungerar den egentligen? Hur mycket kan man förvänta sig att gå ner i vikt? Och räcker det att bara börja ta medicinen eller måste man ändra på annat också? Vad vet vi om biverkningar? Och vad händer om vi slutar med medicinen? Dessa och många andra frågor som rör den nya bantningsmedicinen ska vi diskutera i dagens podd. Och min gäst i studion är Henrik Müller, professor i ämnesomsättning vid Lunds universitets diabetescentrum och läkare vid Skånes universitetssjukhus. Och själv heter jag Eva Bartonek. Så välkommen hit, Henrik.
Tack ska du ha.
Du, Ozempic är ju då registrerat som diabetesläkemedel och Wegovy är framtaget för behandling av övervikt och fetma. Men de innehåller samma aktiva substans, semaglutid. Så vad är skillnaden?
Ja, skillnaden är egentligen bara den att för Wegovy så kan man ta den i en högre dos. Skulle man ta Ozempic en högre dos då överskrider man ju med Läkemedelsverkets rekommendationer.
Mm. Och för det är ju så att Wegovy är ju godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Men om jag har fattat det rätt så finns den inte till försäljning i Sverige just nu. Och istället så skriver läkare ut då diabetesmedicinen och Ozempic för behandling av övervikt. Men kan man göra så?
Ja, för det första, jag kollade faktiskt igår i FASS och nu finns Wegovy. Det tillhandahålls i Sverige. Det är inte samma sak som att det är lätt tillgängligt på apoteken. Det vet vi att det är ett problem idag. Att skriva ut en medicin för andra indikationer än det är avsett till, det kan man göra som läkare. Det kallas för off-label förskrivning. Och förutsättningen är att man har kunskap, antingen själv eller att det finns vetenskaplig kunskap som säger att man kan använda medicinen för andra syften. Men då kringgår man så att säga Läkemedelsverkets rekommendationer och då måste man ju ta ett rätt så stort ansvar själv. Mm. Men det är rimligt att göra det i vissa lägen.
Mm, okej. Men vi kanske ska också säga här att om Ozempic skrivs ut för behandling av fetma, då ingår det inte, så att det omfattas inte av högkostnadsskyddet. Och då får man betala för den själv istället.
Det är korrekt.
Mm. Men hur fungerar då den här medicinen? Vad är liksom verkningsmekanismen?
Alltså hela den här klassen av läkemedel kallas ju för inkretinbaserade läkemedel. Och inkretiner är en grupp hormoner som frisätts från mag-tarmkanalen. Så när vi äter så stimuleras celler i magslemhinnan och släpper ut det här hormonet. Och syftet med de här hormonerna är att de ska förbereda kroppen på att det kommer energi. En av de mekanismerna som hormonet utnyttjar är att den stimulerar insulinfrisättning från bukspottkörteln. Det är ett sätt att förbereda dem på att nu kommer det glukos i blodet. Och det är den mekanismen som har varit grunden till att man har utvecklat de här läkemedlen för behandling vid diabetes. Sen är det ju oftast så att hormoner har inte bara en enda effekt utan de har ju en rad olika effekter. Ofta syftar de ju till samma sak på ett övergripande plan. Så efterhand så lärde man sig att de här hormonerna de påverkar också aptiten och därigenom kroppsvikten, påverkar passagen av mat genom mag-tarmkanalen. Det kommer ju också att reglera hur mycket glukos, med vilken hastighet glukos dyker upp i cirkulationen.
När du säger att det påverkar aptiten, då är det så att aptiten minskar så att man inte äter så
exakt,
mycket.
Exakt, ja, precis. Mm. Ja.
Men nu, då kanske det är läge här att förklara lite grann, för den är ju som sagt utvecklad från början för att behandla då patienter med typ 2 diabetes. Vad är det för sjukdom? Vad är det som är liksom som inte funkar där?
Ja, typ 2 diabetes är ju en sjukdom som för det första är den ju heterogen i det hänseende att alla patienter uppvisar inte samma sjukdomsmekanism utan det kan variera. Men om man ska generalisera lite grann så kan man säga att det här drabbar individer som har ett stort behov av insulin. till exempel för att de är överviktiga, för att de rör för lite på sig. De flesta individer kan hantera det. Då frisätter man bara mer insulin helt enkelt, och då kan man hålla glukosnivåerna normala i blodet. Men en del av oss har en genetisk predisposition att inte riktigt hantera det. Och då hänger inte insulinfrisättningen med, och då kommer glukosnivåerna att stiga. Det här tar ju alltså det är åratal innan man utvecklar sjukdomssymptom. Så att successivt så får man diabetes då. Så att det molekylära problemet sitter ju framförallt i insulincellerna. Mm. De övriga problemen skapar man ju på grund av livsstil i huvudsak.
Mm. Okej, okay, så att hos en person då som har då typ 2 diabetes, så kroppen har ett större behov av insulin, och det klarar då bukspottkörteln inte av att leverera då. Men typ 1 diabetes, då, det är något helt annat?
Det är faktiskt en helt annan sjukdom. Det enda som förenar typ 1 och typ 2 diabetes är att blodglukosnivåerna är förhöjda. Vid typ 1 diabetes så förstörs de insulinproducerande cellerna. Oftast är det en så kallad autoimmun process. Det vill säga att immunförsvaret reagerar mot oss själva och destruerar celler.
Mm. Så att som sagt, som du sa, att det här hormonet har ju då flera olika funktioner, så att den här insulinstimulerande funktionen, det är den man så att säga är ute efter, där man vill behandla diabetes, medan den här, att det påverkar aptiten, det är den man är ute efter som bantningsmedel då. Men då sa du också att det var skillnad i dos då, när man använder det som bantningsmedel. Men de här patienterna med diabetespatienterna som har den här lägre dosen, ser man en viktnedgång hos dem också?
Ja, det gör man absolut. Och det är också en stor del av förklaringen till att det här läkemedlet är så effektivt vid typ 2 diabetes. Det är ju så som vi pratat om tidigare, att läkemedlet utvecklades ju ursprungligen för att man skulle utnyttja den här insulinkänsliggörande effekten. Men man har lärt sig genom åren att kanske merparten av effekten egentligen handlar om att man kan kontrollera kroppsvikten. Mm. Och därigenom så minskar ju behovet av insulin.
Mm. Hur mycket kan man förvänta sig att gå ner då, om man börjar ta den här medicinen för behandling av övervikt?
Tar man de, vad ska man säga, rekommenderade doserna vid diabetes, så kan man nog räkna med någonstans mellan 7-8% upp till kanske 10%, 15% i bästa fall av kroppsvikten. Men ökar man doserna, så får man i princip en dosberoende effekt på kroppsvikten. Och det är det man utnyttjar vid Wegovy till exempel, att man går upp betydligt högre i doserna.
Men det låter som att man skulle kunna överdosera också.
Det finns säkert ett tak för hur högt man kan gå. Men erfarenheten har nog ändå varit att vi tolererar ganska höga doser av de här läkemedlen. Doshöjningen måste göras successivt och kontrollerat. Och för varje steg man ökar så får man lite biverkningar, och sen så adapterar man sig till det, och så kan man gå upp ytterligare ett steg i dosen.
Mm. Du sa biverkningar, vi kommer till det senare sen. Men fungerar den på alla då?
Det gör den faktiskt inte. Man brukar prata om att det finns så kallade non-responders. Och jag tittade faktiskt på det inför att vi skulle pratas vid här, för att se vad är kunskapen om detta. Och den är relativt mager, skulle jag vilja säga. Att man vet inte riktigt vad det beror på att vissa inte svarar. Men absolut, det finns patienter som inte svarar på medicin.
Vet man hur stor andel det är som inte svarar?
Det varierar i olika studier, och jag tror också det har mycket att göra med alltså hur välgjord studien är, vilket omhändertagande patienterna har, om de kan ställa frågor, om de har problem med medicineringen. Så att det är nog lite vanskligt att säga hur många procent det är. Men det är ju inte hälften, utan det är en mindre grupp patienter som har det här problemet.
Ja, som sagt, den har ju omtalats som mirakelmedicin, och så det ska vara lätt att gå ner i vikt. Men alltså, är det bara att börja ta den här medicinen och så rasar kilorna, eller måste det till något mer?
Ja, i princip så tolererar man medicinen om man kan gå upp i en verksam dos. Då kommer man att gå ner i vikt. Det kommer man definitivt att göra. Och det är framförallt för att aptiten påverkas då. Sen så, man löser ju inte alla problem som övervikt för med sig bara för att man går ner i vikt. Utan det kvarstår ju fortfarande bekymmer med ämnesomsättningen etc. Som inte det här läkemedlet justerar. Även om jag nu säger det så har det ändå visat sig att man får generellt en väldigt gynnsam effekt av den här, sannolikt av den här viktnedgången. Så att patienter som tar de här medicinerna, de lever längre, de får färre incidenter med hjärt-kärlsjukdomar. Njurfunktionen tycks förbättras eller i alla fall inte försämras i samma takt. Så att generellt sett väldigt, väldigt gynnsamma effekter.
Vi ska prata lite mer om det här, men tänkte jag skulle hålla mig kvar vid det här med viktnedgång och aptitreglering och sådär. Man skulle kunna tänka sig att de som inte är insatt tänker så här, ja men det är väl så att säga bara äta mindre. Man inte behöver någon hjälp på vägen, men det är väl så att det kanske inte är så svårt. För många är det inte så svårt att gå ner i vikt, men det svåra är att behålla den nya vikten. Varför är det så? Varför? Jag har förstått att kroppen liksom motarbetar den på något sätt.
Jo, men absolut. Och det du beskriver är ju, kan man säga, ett av paradigmen inom överviktsforskning. Att man pratar dels om mekanismer för viktnedgång. Och sen så är det ju mekanismer för att bibehålla vikt. Och där pratar man om att det finns någon sorts en set point i ämnesomsättningen som säkert är individuell för oss alla. Och vi har en tendens att gravitera tillbaka mot den set point om vi inte gör någonting aktivt. Ta ett läkemedel, börja träna för att åka Vasaloppet eller vad det nu kan vara för någonting. Upphör vi med det så går vi tillbaka till den här set pointen. Och set pointen kan vara att man ständigt ackumulerar vikt. Och det är det som ligger bakom att patienter får liksom en morbid övervikt. Vi kan ju se extrema viktuppgångar hos vissa individer. De flesta av oss kanske oscillerar kring en sorts baseline som kanske gradvis ökar lite grann över åren. Men det tycks vara så att den här setpointen är ganska så svår att påverka. Men det går säkert. Och det är väl det mycket av forskningen idag går ut på, att försöka hitta mekanismer för att ändra på det.
Så vad händer om man liksom slutar ta den här medicinen?
Då går man upp i vikt igen.
Då går man, så att det är liksom, det är en livslång behandling.
Ja, så om man ska bibehålla den här ganska så markanta viktnedgången som läkemedlet ger, om man tar det i hög föreskriven dos, så kommer det att ske. Det är inte så väl studerat. Jag har bara hittat ett par studier som har tittat på detta. Jag tänker mig att det kan vara ganska så svårt att rekrytera patienter till de här studierna. Det är få som är intresserade av att gå ner 15% i vikt och sen så riskera viktuppgång. Men de studier jag har sett, så tycks det som att över lite drygt ett års tid så återför man ungefär 2/3 av viktnedgången som man har åstadkommit med behandlingen.
Mm. Som jag sa i början där i inledningen, så har Ozempic blivit väldigt populär. Och det har gjort att liksom efterfrågan då stiger. Det kan vara svårt att få tag på den. Och det innebär ju att en del diabetespatienter har svårt att få tag på medicin. Men vad händer med de här patienterna om de inte får sin medicin?
Ja, slutar man ta medicinen så går man ju successivt upp i vikt igen.
Mm. Men nu tänker jag på diabetespatienterna i första hand.
Liksom, menar så. Mm. De här medicinerna är ju oftast ett av kanske flera läkemedel som patienterna tar. Och det är klart att då blir ju blodglukoskontrollen inte lika effektiv. Då kommer ju glukosnivåerna stiga och under ett par veckors tid så kanske inte det kommer att få några dramatiska konsekvenser, men om man tänker sig över längre tid att patienten inte kan ha en optimal blodglukosreglering, då det skadar ju kroppen såklart.
Men det är liksom inte livshotande på samma sätt som att en typ 1 diabetiker inte får tag på sitt insulin då?
Absolut inte, det är inte samma nivå.
Men det här kan ju ändå bli liksom en etisk fråga. För vet du, Läkemedelsverket, de har gått ut med en vädjan då om att läkare ska hålla sig till de här godkända indikationerna och inte skriva ut, förskriva Ozempic för annat än behandling av diabetes då. Men andra det finns ju läkare som fortsätter att skriva ut det mot fetma och menar att fetma är ju också en sjukdom på samma sätt som diabetes eller något annat. Så skulle du kunna förklara, du var lite inne på det innan, men förklara lite mer, vad händer, hur ser det ut i kroppen om man är så att säga överviktig eller har fetma? Vad händer med ämnesomsättningen? Det leder ju till andra allvarliga följdsjukdomar. Vad händer?
Absolut. Vad man nog kan tänka sig är ju att man får att ämnesomsättningen tenderar då att fokusera på fetter. Så för att kroppen måste ju hantera alla de här fetterna som finns i kroppen, och det kan kroppen göra. Det är inte så att det är någon katastrof i det korta perspektivet. Men vi får ju en kontinuerlig upplagring av fett i depåer. De här depåerna måste då byggas ut, och det är det vi ser på utanpåverket, att kroppsvolymen ökar. Vi får fett under huden, vi får fett framförallt runt inre organ, men vi kan också få fett deponerat inne i organ, och det är ju inte bra, därför att de här fetterna de måste ju hanteras, och det finns ju biprodukter från fett som är skadliga för celler. Så att en sak man vet är ju att individer som är överviktiga och som har den här lite sjukliga ämnesomsättningen fokuserad på fett har ju oftast också en högre nivå av inflammation i kroppen. Och det drabbar ju små blodkärl, stora blodkärl, det kan drabba generellt organ då som över tiden då helt enkelt tar skada.
Det låter som hjärtinfarkt i förlängningen.
Ja, en av de allvarliga processerna är ju det vi kallar för åderförkalkning eller ateroskleros, som egentligen är det är inte åderförkalkning, det är åderförfettning. Så att det här överskottet av fett deponeras till exempel då i våra blodkärl. Och de blir med tiden sköra. Det kan bildas proppar, de kan gå sönder. Och det är det som är underlaget, bakgrunden till hjärt-kärlsjukdomarna. Mm. Stroke, hjärtinfarkt och så vidare. Och det är det våra diabetespatienter dör av. Så det är allvarligt. Och det har man känt till länge att det är på det viset. Men jag tänker den här generella negativa effekten som det har på vår kropp, det har väl kanske seglat upp egentligen de senaste decennierna. Man ser ju också en ökad cancerrisk hos patienter med övervikt. Så att det är generellt sett är det ju väldigt negativt.
Mm, mm. Och det är också en så att säga, inkörsport för att få typ 2-diabetes.
Definitivt, därför att deponeringen av de här fetterna gör ju att våra celler i kroppen blir mindre känsliga för insulin. Och då krävs det mer insulin. Mm. Och det kanske alla rummet här kan hantera. Men vissa av oss är genetiskt programmerade att inte ha så pass, vad ska man säga, kraftig insulinfrisättning när behoven ökar. Mm. Och då kommer blodglukosnivåerna stiga. Och kombinationen av förhöjda blodglukosnivåer och fett i kroppen, den är väldigt destruktiv. Och ibland pratar man om glukolipotoxicitet, så att glukos potentierar de negativa effekterna av lipiderna på våra celler.
Okej, så liksom allting hamnar i obalans på något sätt nästan.
Ja, absolut. Ja. Och ska man tänka ännu mer övergripande, så evolutionärt är vi är ju inte konstruerade för att hantera stora mängder av fett. Utan fettet har ju varit en tillfällig lagringsform av energi som vi mobiliserar när vi inte får tillgång från energi utifrån, det vill säga vi har ingen mat.
Nej. Jag tänker att åka upp och ner i vikt måste egentligen vara ett naturligt tillstånd för människan för länge sedan.
Definitivt, ja. Definitivt. Samtidigt så kanske inte viktuppgångarna blev så stora, för jag tänker att tillgången på mat var nog aldrig så. Det var nog inte så god att man hade tid att lägga på sig.
Alltså, nej, det fanns ingen snabbmat.
Ja, Och den typen av mat fanns ju inte heller, utan vi fick ju jobba mycket mer för att processa maten i kroppen.
Men vad händer då? Som sagt, det verkar ju som att det som händer i kroppen vid övervikt och fetma, det är ju definitivt inte bra. Om man går ner i vikt, vad av allt det här onda kan man reversera? Jag tänker att har man fått åderförfettade kärl så går väl inte det tillbaka? Eller?
Alltså det finns ju säkert någon tipping point där man inte längre kan få kärlen till att bli friska. Men man kan definitivt stoppa utvecklingen, och om man inte tillför fett till de här sjuka kärlen så dämpas förhoppningsvis inflammationen och då avstannar det hela och man kan hålla det under kontroll. Levern till exempel är ju också då en, kan man säga, blir ju en depå för fett vid övervikt. Man får leverförfettning. Om det får fortsätta så kan man få skrumplever så småningom och då leversvikt. Men här har man ju sett att det här kan gå tillbaka. Inte när man är så att säga på cirrosstadiet, då är det för sent. Men en rätt så avancerad leverförfettning kan man få gå tillbaka om man stoppar inflödet av fetter och börjar bryta ner istället.
Får du bara förklara cirros?
Cirros, skrumplever. Leversirros är skrumplever.
Så man har allt att vinna på att gå ner i vikt?
Jag skulle säga att det är aldrig för sent. Även om man har en kraftig övervikt och man kan gå ner några procent så förbättrar man ämnesomsättningen och då hamnar man i ett bättre läge.
Mm. Vad finns det för nackdelar med det här läkemedlet, alltså biverkningar?
Alltså ärligt talat, där är inte så många nackdelar, utan den viktigaste biverkan är egentligen en verkan av medicinen, det vill säga illamående. Och det beror sannolikt på att passagen av mat genom mag-tarmkanalen, att den blir så pass långsam så att vi blir lite illamående. Det är det som händer när vi kräks vid, alltså, säger vi maginfluensa. Det är ju att magsäcken inte tömmer sig. Men det adapterar man sig till allt eftersom man tar den här medicinen. Och man kan ju till och med utstå doshöjningar och så kan man adaptera sig på nästa nivå. Så att jag skulle säga att 90% av alla biverkningar är ju för att patienterna blir illamående och inte kan hantera det.
Mm. Men när jag försökte läsa på inför den här podden så suicidtankar var någonting som dök upp i litteraturen.
Absolut, och det där är någonting man funderar en hel del på. Och det jag tycker jag hör och läser är ju att matintag är ju någonting som är förenat med positiva känslor. Man pratar ju om hedoni, alltså att det som skapar lycka. Så är det ju för de flesta av oss. Och skapar man en situation där aptiten inte längre är så drivande, då äter vi inte så mycket. Och det betyder också att då avtar ju de här känslorna. Återigen, de flesta av oss kan ju säkert hantera det, men ponera att man har någon form av benägenhet till att bli melankolisk, nedstämd, och så tappar man den här liksom positiva impulsen som skulle kunna hjälpa en. Då kanske man tippar över i depression och i värsta fall att man får suicidtankar och tar livet av sig. Mm. Man har ju studerat detta och det finns inte några väldigt starka indicer på att det här är ett stort problem. Man får väl helt enkelt se på sikt. När man gör kliniska studier så antingen så gör man det kontrollerat och de är oftast inte jättelånga. Men man har också en annan typ av studier som kallas för real world data. Så att man samlar ju in information över tiden. Vad händer med människor som tar de här medicinerna? Och då kan det ju dyka upp annan information. Så vi får helt enkelt vänta och se.
Hur länge har den här medicinen funnits på marknaden? Alltså då för behandling av diabetes. Hur länge har patienter tagit det?
Alltså det allra första var ett läkemedel som heter Byetta. Och det kom väl någon gång i mitten på 2000-talet. Och det var en analog till ett annat hormon som hade liknande effekter. Och sen kom liraglutid, Victoza. Och det kan väl ha varit någon gång i slutet på 2000-talet, 2010. Mm. Och skillnaden är att det får man ta en gång om dagen. Mm. Man får injicera det varje dag.
Men det är, alltså, ska det också efterlikna det här hormonet då?
Det är samma, alltså grund, molekylen är densamma. Så att semaglutid är en vidareutveckling av liraglutid. Mm. Så man har lyckats förlänga halveringstiden, så man bara behöver injicera det en gång i veckan. Sen finns det en oral variant också av semaglutid, som då kan man ta en tablett varje dag.
Ja, just det, för det glömde vi säga, att det här är någonting som man injicerar det en gång i veckan.
Exakt, ja.
Okej. Okay. Jag tänker att den här typen av läkemedel, alltså ur ett läkemedelsbolagsperspektiv, måste vara rena guldkalven. Med, alltså det är, övervikt och fetma är ju ett jättestort problem i världen. Det verkar då inte vara så mycket svåra biverkningar på det här. Det verkar som att det är livslång behandling som gäller, så att ja, det är många läkemedelsbolag som är intresserade av det här, och det är väl flera stycken som håller på något sätt och försöka ta fram uppföljare till det här semaglutinet. Vad ligger i pipeline? Vad forskar man om? Vad är på gång?
Jag tror att man jobbar enligt två linjer. Dels så försöker man optimera den molekylen som så att säga ligger till grund för liraglutid och semaglutid. Att det går ju liksom att tweaka den ytterligare. Sen finns det ju andra...
Och tweaka den då för att den ska ge en ännu större viktning.
Ja, precis. Att man kanske, den kan bli ännu mer selektiv för de här receptorerna som påverkas. Att den stannar kvar längre på receptorerna. Man kanske kan gå ner i dos, men sådana saker. Sen så kommer man också, så tittar man ju också på de andra inkretinhormonerna, för det är inte bara det här som heter GLP-1, glukagonlikpeptid 1, som är grunden då för de läkemedel vi har pratat om idag. Utan det finns som sagt andra hormoner som har likartade effekter. Så att man kommer ju börja studera, och man har redan utvecklat läkemedel som utnyttjar den här omständigheten. Så jag tänker mig att det är lite grann som en målarpalett där man kan liksom ta färgkluttar från de här olika källorna och liksom blanda ihop. Så får man se lite grann vad som händer. Och de här studierna börjar ju i celler och sen går man ju till djur. Och så småningom när man har en lovande läkemedelskandidat så börjar man ju testa det här på människor. Så nu är det ju ett läkemedel i pipeline som tycks vara ännu effektivare än semaglutid, som då är en hybrid av GLP-1, som ju då eller hormonet som ligger till grund för semaglutid, och ett annat hormon som heter GIP. Och ja, de studier jag har sett har visat 25% viktnedgång efter drygt ett års, eller inom ett års behandling. Så vi börjar närma oss vad gastric bypass kan åstadkomma.
Ja, just det. Ligger det där på 25-30%? Eller?
Alltså, initialt så kan man ju få ännu större viktnedgångar med gastric bypass. Men vi ser ju också att många av de här patienterna, de återfår ju vikt. Så man får ju titta liksom över tiden var effekten ligger. Mm.
Och vi kanske bara väldigt kort förklara gastric bypass.
Ja, gastric bypass, grundidén är att man ska med kirurgi så ska man minska födointaget. Så de vanligaste med operationsmetoderna skär ju bort en bit av magsäcken och kopplar om så att magsäcken inte kan ta emot så mycket mat, och att passagen genom tarmen att den förlångsammas. Men det finns en uppsjö av olika metoder.
Det börjar bli dags att avrunda det här. Men jag tänkte en avslutande fråga här. Alltså, den här medicinen har ju blivit då väldigt populär. Och många pratar då om att det är en liksom revolution inom fetmanbehandlingen. En del har till och med sagt att nu har vi äntligen fått verktyg att utrota fetman och sådär. Men hur ska man se på det här?
Jag tror att det här är ett väldigt viktigt verktyg i den kampen, men det kommer inte att räcka, utan man behöver även titta på andra delar av överviktsutvecklingen. Det som vi pratade om innan, det här med setpoint, hur kan man påverka det? Men i grund och botten så hade det ju egentligen varit ännu bättre om vi alla levde ett hälsosammare liv och inte hamnade i den situationen att 60% av alla svenska vuxna män är ju överviktiga idag. det kanske inte är så bra. Och lösningen på det borde ju inte vara ett läkemedel, utan det borde ju vara att vi lever på ett annat sätt. Och en sund livsstil med fysisk aktivitet etc. är ju mycket bättre på att rätta till problemen i ämnesomsättningen än vad ett läkemedel är. Samtidigt så kommer vi alltid att ha medmänniskor som inte kommer kunna lösa detta bara med uppmaningar eller att vi styr om hur samhället är. Utan vi måste såklart ha mediciner för de som inte klarar det. Och då är de här läkemedlen väldigt användbara. Och som vi var inne på lite grann tidigare, vi har sett starten på vad de här läkemedlen kan göra. Det kommer att utvecklas mycket precisare läkemedel i den här gruppen. Och då hamnar vi i någonting som man kallar för precisionsmedicin, som är ett väldigt, kan man säga, hett tema inom medicin idag. Där tanken är att man inte ska behandla alla patienter på samma sätt, utan man ska skräddarsy behandling. Varje patient ska få en unik behandling som passar den personen bäst.
Mm. Tror det blir en jättebra avslutning på den här podden. Tack Henrik Mulder, professor i ämnesomsättning vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, för att du ville vara med här.
Tack så hemskt mycket, det var trevligt.
Och vi som har jobbat med podden, det är vår ljudtekniker Patrik Gävert och själv heter jag Eva Bartonek. Och blev ni sugna på fler poddar så hittar ni dem på vår hemsida vetenskaphalsa.se eller där poddar finns, som man brukar säga. Sök då på Vetenskap och hälsa. Och det här som Henrik nämnde med precisionsmedicin, så har vi faktiskt ett tema om det också på vår hemsida. Så sök under fliken teman så hittar ni till precisionsmedicinen. Så tack för att ni har lyssnat och på återhörande.